Vi är ett par veckor in i 2022 och coronapandemin fortsätter som bekant. Det här nygamla läget väcker funderingar hos många av Dagens Nyheters läsare, som till exempel: kan man testa positivt, vara symptomfri och ändå smittsam? Och vilka tester rekommenderas, eller kommer alla att få omikron förr eller senare? I dagens Studio DN så svarar vi på läsarfrågor om smittspridningen. Välkommen, jag heter Ylke Holago. Och med mig idag är Anna Bratt, medicinreporter på Dagens Nyheters vetenskapsredaktion. Hej Anna!
Hej!
DN hade ju nyligen en läsarchatt där epidemiologen Tove Fall svarade på frågor om smittspridningen. Och alla frågor hanns inte med den gången, så vi tänkte här på Studio DN att vi plockar upp bollen och fortsätter här istället med dig. Och jag tänkte att vi börjar med signaturen RA som skriver så här: jag är dubbelvaccinerad 5 månader sedan andra dosen och hade covid för 2-3 veckor sedan. Hur stor är risken att jag får covid igen närmsta tiden? Och kan man få olika varianter av viruset direkt efter varandra? Anna Bratt, vad är ditt svar till signaturen RA?
Ja, det beror lite på då vilken variant som RA infekterades med då för kanske 2-3 veckor sedan. Om det var delta-varianten då så, och om RA har 2 vaccinationer, så är risken ganska hög att man kan få omikron, en omikronsmitta. Men om det var så att det var omikron du var sjuk i för 2-3 veckor sedan, då är nog risken väldigt liten att bli infekterad på nytt. Nästan ingen risk.
Och det spelar alltså ingen roll att det var bara 2-3 veckor sedan?
Nej.
Senaste sjukdomen.
Det finns en, om du har 2 sprutor då bara och inte en tredje, då finns den risken att du kan få omikron, ja.
Okej, vi går vidare till signaturen Paula. Om jag har förstått det rätt så är man bättre skyddad mot omikronvarianten av 3 doser vaccin än 2. Varför?
Ja, med 2 sprutor så har du sannolikt ett visst skydd mot svår sjukdom och död. Men vad den tredje sprutan, påfyllnadssprutan, vad den gör, gör ju att antikroppsnivån höjs rejält. Och därför så får ett mycket bättre skydd med den tredje sprutan, även mot smitta, tror man. Alltså omikron är ju en ganska ny infektion och därför, eller en ny virusvariant, och därför så är det mycket vi inte vet. Men helt klart är det så att antikroppsnivån går upp rejält med den tredje sprutan. Så därför bör man ta den, för då får man ett längre och så att säga liksom ett kraftigare skydd helt enkelt.
Och här kommer en fråga från mig då som en följd på det här. Hur länge håller effekten efter andra dosen? Många av oss tog den för minst ett halvår sedan. Vad kan man ens ha för skydd kvar efter det tidsintervallet efter andra dosen?
Det är ju lite individuellt, men Folkhälsomyndigheten har ju nu ändrat så att den tredje sprutan kan ges från månad 5. Och det innebär ju att man har ett lägre skydd från 5:e månaden. Det har liksom sjunkit så pass mycket att man behöver en påfyllnad. Och dessutom har man ju sett att med omikron så behövs verkligen den tredje sprutan. Man börjar ju se på vaccinet som ett 3-sprutsvaccin, eller hur man ska uttrycka det. Att det behövs 3 doser för att få ett fullgott skydd nu när vi har omikron.
Och hur länge håller det sen efter 3:e dosen?
Det får vi se. Men det är ju ingen som kan svara på idag. Men åtminstone så bör man väl ha ett skydd framåt. Ja, nästa, alltså vintersäsongen då, bör man väl ha ett skydd. Men sen får vi se då om det behövs en 4:e dos. Det vet vi ju inte. Vi får ju se vad som händer med pandemin.
Vi går vidare till signaturen Maja. Hon är också inne på det här med vaccin och 3:e dosen och skriver så här: jag undrar om vaccin / 3:e dosen, tog andra dosen för cirka ett halvår sedan, nu precis genomgången covid. Är det nödvändigt att ta 3:e dosen i närtid? Hur länge ska jag vänta? Och jag tror att vi har varit inne på svaret där, men om du vill säga någonting sammanfattningsvis, Anna.
Ja, man rekommenderas att ta den tredje sprutan även om man har haft en genomgången infektion. Man ska väl vänta. Jag har letat lite efter rekommendationer där på Folkhälsomyndighetens hemsida. Det är lite svårt att se vad de säger, men man kanske ska vänta ett par veckor eller en månad eller något efter infektionen. Men helt klart behöver man även den.
Och varför ska man vänta, vet du det?
Det är väl för att man ska vara fullt frisk helt enkelt när man tar en spruta. Så att därför har jag sett någon rekommendation 2 veckor, 1 månad efter, kanske närmare en månad. Men jag tycker att man ska kolla det här innan man, när man bokar tid. Man kan ju ringa till Vårdguiden till exempel och fråga 1177 vad det är som gäller. För de här rekommendationerna ändras ju också lite fram och tillbaka. Så jag tycker det kan vara bra att ringa och kolla.
Signaturen Magnus undrar, när kan corona börja klassas som en vanlig influensa och hanteras därefter? Det finns ju många andra åkommor som dödar långt fler än covid, men som inte klassas som pandemi.
Det där är ju en jätteintressant fråga. Det här får vi ju vänta och se lite vad som händer med pandemin. Men åtminstone finns det ju redan nu forskare som säger att vi nu kanske man inte ska beteckna corona eller covid-19 då som en samhällsfarlig smitta längre. Eftersom det kanske är dags att snart börja behandla den som en vanlig infektion. Eftersom så många är vaccinerade och att man inte längre, om man är vaccinerad så dör man inte och lika lätt som tidigare om man säger så i sjukdomen då. Och därför så kanske man ska se det som en infektion bland andra. Så att vi får väl se lite när det blir, men det kommer ju hända framöver om inte allt för lång tid.
Men hur ser enigheten ut i den frågan bland experterna just nu här i mitten av januari när vi spelar in det här? Vad lutar det åt?
Ja, det är ju så att det kommer ju att behandlas som säsongsinfluensan. Och jag skulle tro att många tror att det kommer att ske inom ett år. Det tror jag nog att de flesta håller med om. Men det kan komma nya varianter som förändrar läget.
Ställer allt på ända.
Ja.
Vi går vidare till signaturen Björn. Kommer världen att få flockimmunitet efter omikron eller kommer nya mutationer därefter?
Ja, alltså på världsnivå är det lite svårt att säga när flockimmunitet kommer att uppnås eftersom det är så ojämn vaccinering runt om i världen. Men på sikt, på lång sikt så kommer det väl att gå åt det hållet att det kommer bli mer som en vanlig säsongsinfektion. Men det kommer väl att dröja helt enkelt.
Och det här med nya mutationer, kommer det komma fler mutationer? Vad visar tidigare lärdomar?
Mutationer, ja vi har ju sett redan att omikron kom efter delta, så risken finns ju givetvis att ytterligare någon variant sprids då över hela världen och anses att bli liksom farlig. Redan nu så man har ju en lista över varianter som man följer för att se om de kan utvecklas. Så det är ju precis som vi sa i tidigare frågan att vi får helt enkelt vänta och se, nya varianter kan dyka upp som helt enkelt ställer allt på ända. Men vi får hoppas att det här blir liksom, det här, att nu klingar av. Vi får hoppas det.
Karin undrar, smittar man om man är positiv men helt utan symptom?
Ja, är det korta svaret på det. Om du är utan symptom så smittar du antagligen lite mindre än om du är väldigt sjuk. För är du rejält sjuk, då har du en större virusmängd i kroppen. Och det här handlar ju om de första dagarna då framför allt. Man är smittsam inom ungefär 7 dagar säger man ju att man är smittsam. Så ja, man smittar oavsett om man har symptom. Men som sagt, något mindre kanske. Men man ska betrakta sig själv som smittsam och bete sig därefter.
Och när vet man att man inte är smittsam längre? Vad ska man titta efter då?
Jag läser innantill här från Folkhälsomyndighetens hemsida om vad som gäller om du har testats positivt för covid-19. Och det vill säga, då är du smittsam. Och här så står det då att om du har covid-19 så ska du stanna hemma minst 7 dygn efter att du fick de första symptomen. Och sen de 2 sista dygnen ska du ha känt dig bra och inte ha feber. Så då utgår man ifrån att du är smittsam upp till 7 dygn.
Okej, då går vi vidare till Maria som skriver så här. För 4 dagar sedan så umgicks vi nära och under många timmar med en familj som dagen efter insjuknade i covid. Hur många dagar ska vi vara i frivillig karantän för att undvika att smitta andra om vi skulle ha blivit smittade av familjen? Vi är hittills symptomfria.
Det där är en jätteintressant fråga som jag tror att det är någonting som många råkar ut för nu. Att man träffar någon en dag som sen dagen efter ringer och berättar att de har blivit sjuka. Så även där har jag nu gått in och tittat på Folkhälsomyndighetens regler eller rekommendationer. Och då har jag tittat på det som gäller för Region Stockholm här. Förlåt, jag är inne på Vårdguiden faktiskt. Där kan man läsa mycket om det här. Och då, om du har träffat någon som visar sig ha covid-19, som du inte bor med, du inte delar hushåll med. Om du är symptomfri och du är vaccinerad med 2 doser och att det har gått minst 2 veckor sedan den senaste dosen, då behöver man inte lämna prov för covid-19. Men så rekommenderas man då att under 7 dagar då arbeta hemifrån om man kan och sen försöka undvika kontakter med andra. Och sen är det så här att om du får symptom och börjar känna dig sjuk, då ska du testa dig. Men sen så visar det sig att om man själv har haft covid-19 de senaste 6 månaderna som man har fått ett positivt PCR-prov på, så är det lite annorlunda. Då behöver man inte stanna hemma i 7 dagar, utan då ska du bara vara försiktig och vara uppmärksam på symptom. Och det står också att man behöver inte ta något prov då om man är symptomfri eller om man får lindriga symptom.
Men då kommer en lite krånglig följdfråga från mig här. Om man har tagit 2 doser vaccin men det har gått till exempel ett halvår så att skyddet har börjat försvagas, vad ska man göra då?
Då tror jag att det fortfarande är så att då ska man nog vara försiktig och försöka hålla sig hemma. Och är det så att man ska, om man är symptomfri men känner sig lite orolig, kanske ska man ta ett antigentest. Men det här är ju verkligen bara vad jag spekulerar här lite grann i. Jag tycker även här kanske man ska helt enkelt ringa till 1177 Vårdguiden. Och få hjälp där.
Vi ska alldeles strax prata lite mer om tester. Då kommer vi lyssna frågor kring det. Men just nu så ska vi ta en kort paus. Och sen fortsätta med DN-läsarnas frågor om smittspridningen. Du lyssnar på Studio DN där vi idag svarar på Dagens Nyheters läsares frågor om coronapandemin. Anna Bratt, medicinreporter på DNs vetenskapsredaktion. Hej igen. Hej. Här kommer en fråga från signaturen Miss E som skriver så här. Om någon i ens närhet är bekräftad smittad och man själv inte har några symptom men ändå vill testa sig, är det möjligt med dagens självtest och vilket test rekommenderar du?
Ja, de test som säljs via apoteken är bra och de kan man lita på. Men man måste ändå tänka sig lite för att får man ett positivt svar så anses de vara väldigt säkra. Då har du covid. Men om det är negativt så finns det fortfarande en tydlig om en ganska liten risk att du ändå är smittad. Och om du känner dig orolig eller om du ska träffa någon som du är orolig för att du eventuellt skulle kunna smitta, så kan det vara värt att göra upprepade test.
Hur många då?
Ja, minst 1 till antar jag. Kanske 2. Det beror ju lite på. Men ytterligare något test kan ju vara bra bara för att bekräfta det första.
Signaturen Nille skriver så här. Jag fick min 3:e dos utomlands för några veckor sedan. Och tar jag nu erbjudandet hemma så blir det min 4:e dos. Är det farligt att ta dem för ofta och för tätt?
Om det är farligt, det har jag svårt att svara på om det skulle kunna vara i något fall. Men däremot så är det nog onödigt. Därför att jag tror inte att det höjer antikroppsnivån i kroppen särskilt mycket. Jag tror att det är onödigt. Jag tror att det finns säkert någon annan som behöver sin 3:e dos mer än vad du behöver din 4:e.
Bra, då går vi vidare till Kimmo. Hur smittsam är omikronvarianten jämfört med ett vanligt förkylningsvirus?
Ja, än så länge så vet vi ju förhållandevis lite om omikron. Men det är ju så här, det är väldigt svårt att vetenskapligt liksom undersöka och jämföra smittsamhet hos olika virus. Och det är så många faktorer som spelar roll. Till exempel det här så kallade R-talet, det vill säga hur många personer ett virus smittar från en person i en population. Hur det beter sig inom ett hushåll. Och sen så beror det också ju på vad det finns för liksom immunsvar av tidigare infektioner. Och du har också hur stor immunitet det finns. Och sen så ser man ju också att något som talar för att viruset omikron är mycket mer smittsamt än ett förkylningsvirus, det är ju att omikron kan ju orsaka så kallade superspridarevent. Och det gör ju inte vanliga förkylningsvirus. Det talar ju också för att det är mycket mycket mer, klart mer smittsamt jämfört med ett vanligt förkylningsvirus. Det är väl ungefär så man kan säga idag.
Vi går vidare till Mattias som undrar, kan det finnas fördelar på lång sikt att även vaccinerade smittas? Vaccinet skyddar mot svår sjukdom och genomgången infektion ger en bättre immunitet? Frågetecken, utropstecken.
Ja, alltså på sätt och vis kan man ju säga då att det är ju ingen nackdel om en vaccinerad person möjligen smittas, eftersom en vaccinerad person då för det första blir ju inte så svårt sjuk, och vi vet att en genomgång i en infektion ger ett bra skydd mot ytterligare infektion. Så på det sättet kan man ju säga att det finns fördelar med att bli smittad, men det är ju kanske inget man ska eftersträva, men händer det så är det troligen inte negativt.
Men vad skulle vara det så att säga positiva inom citattecken? Är det att immunförsvaret stärks eller?
Ja, du får ju en väldigt hög halt av antikroppar, T-celler och liknande. Allt påverkas ju då, så du får ett bredare, djupare och liksom längre skydd helt enkelt om du har både vaccin och genomgången infektion.
Och vilka är riskerna med att ändå bli sjuk trots vaccination?
Det är klart att det alltid finns risker med att få den här smittan, för att det är ju ett litet lotteri. Immunsvaret är ju individuellt och man vet ju aldrig riktigt. Man talar ju mer om vad som är sannolikt. Så det finns ju risker, och det finns ju också risk för att få en riktig genombrottsinfektion. Då kan du ju möjligen också ha en ökad risk för att få långdragna besvär. Så det finns ju naturligtvis risker, så därför så ska man inte eftersträva att bli sjuk. Att försöka att ha liksom covid-kalas och sånt, det är nog ingen bra idé.
Vi går vidare till Ann-Sofie. Hur ser riskerna ut att drabbas av post-covid från omikron? Och så har vi Karin som undrar, hur är det med effekter av långtidscovid på vaccinerade? Så två frågor som handlar om post-covid, långtidscovid.
Ja, precis. Vi var ju lite inne på det nyss då, och det här är ju lite intressant då, för att det är ju så här att definitionen på post-covid eller långtidscovid som många säger, det är ju att man ska ha haft besvär under minst efter 3 månader, och eftersom omikron är så pass en ny variant så har vi väldigt lite data. Så då vet vi inte riktigt vilka riskfaktorerna är än, men tyvärr är det nog så att man då får räkna med att risken för post-covid är ungefär lika stor för omikron som de tidigare varianterna. Det kan ju vara, man kan ju liksom tänka sig så här då i bästa fall nu, för nu får man ju liksom tänka framåt och lite förhoppningsvis här då, men att eftersom omikron verkar ge en mildare infektion så kanske det är så att risken blir något mindre då för liksom post-covid-problem. Men det är liksom, det vet vi ju inte riktigt. Men det är ju rimligt att tänka sig att risken för post-covid med omikron kommer ju vara mindre hos vaccinerade med en så kallad genombrottsinfektion då, än hos de ovaccinerade. Så att ovaccinerade har ju är det ju rimligt att tro att de har större risk att få post-covid. Så är det ju.
Acro skriver så här. Jag är dubbelvaccinerad och i senare delen av min graviditet. Väljer att i princip inte träffa någon inomhus. Men hur ska jag tänka utomhus? Promenad med vänner? Grilla? Vad säger du, Anna?
Ja, för det första så tycker jag att jag är så glad att höra att Acro är dubbelvaccinerad när hon är gravid. För att om en gravid kvinna blir covid-sjuk så ökar risken för komplikationer både hos henne och hos foster och senare även hos barn. Så jättebra att höra att du är vaccinerad. Och sen att du är försiktig trots att du är vaccinerad, det har jag all förståelse för. Och om du är utomhus så tycker jag att promenad med vänner och liksom iaktta den här vanliga försiktigheten med att hålla 2 meters avstånd och så kan väl vara bra. Grilla utomhus, visst, absolut. Det är väl det, hålla lite avstånd och vara försiktig. Men du kan nog känna dig ganska trygg när du är dubbelvaccinerad.
Och inomhus, det är bättre att hoppa över.
Träffar du människor inomhus, så om du är vaccinerad så ska du liksom bara kunna vara i begränsat liksom sammanhang då kanske. Och att komma ihåg det här med att hålla avstånd och tänka på handhygien och sådana saker. Men vi närmar oss ju piken här, tror ju de flesta då, med omikron. Så det kanske bara är några få veckor till och sen kanske man kan känna sig lite mindre orolig. Och då kanske det är värt att hoppa över och träffa människor som man inte bor med helt enkelt.
Och detta säger vi alltså vid inspelningstillfället av den här podden 18 januari. Vi går vidare till signaturen Tova. Hon skriver så här. Min väninna har valt att inte vaccinera sig. Hon hävdar att covid bara är farligt för de som är gamla, har en underliggande sjukdom eller är överviktiga. Tillhör man ingen riskgrupp finns inte heller någon risk att bli allvarligt sjuk eller avlida. Stämmer detta?
Nej, det kan man nog inte säga. Utan man kan ju titta på siffrorna från Svenska intensivvårdsregistret. Det visar ju då vilka som har blivit allvarligt sjuka eller till och med dött. Där kan man ju då hämta argument som kan visa väninnan att det här inte stämmer. För då ser vi att under de 4 senaste veckorna då så var antalet intensivvårdare per 100 000 invånare 11 gånger högre bland ovaccinerade än bland vaccinerade. Alltså 11 gånger högre risk för de ovaccinerade att behöva intensivvård. Och medelåldern, hon pratar om äldre, man tittar på de intensivvårdade patienterna idag, som alltså har vårdats under den senaste månaden, så var den 53 år bland ovaccinerade och 63 bland vaccinerade. Så det visar ju att ovaccinerade är betydligt mer utsatta. Så nej, hon har nog tyvärr fel på det sättet hon resonerar.
Okej, då går vi vidare till Matilda. Kommer mer eller mindre alla i Sverige som rör sig i samhället att få omikronviruset förr eller senare?
Ja, om omikron och pandemin nu går över i en endemi och sen blir det epidemier och sen på lång sikt så blir det en vanlig säsongsinfektion. Så kan man nog räkna med att de flesta kommer att få den varianten i någon grad. Den kommer väl att kanske utvecklas och bli mindre farlig över tid helt enkelt. Så ja, vi kommer nog allra troligen till slut att smittas. Eller nästan alla i alla fall.
Och vi ska avsluta med en relaterad fråga som jag tror är väldigt aktuell för många just nu. Martin undrar, när får vi i bästa fall vaccin som är anpassat för omikron?
Ja, läkemedelsindustrin har sagt att de behöver, från det att man lägger in en, så att säga, en beställning på ett vaccin mot omikron, så tar det ungefär 3 månader att få fram det. Men vad man väntar på är fortfarande att få veta mer om omikron innan man, så att säga, trycker på knappen. Så det handlar om några få månader. Så att tidigast under kanske april, om man nu skulle bestämma sig idag för att vilja ha ett vaccin. Under våren i alla fall skulle vi nog kunna få ett vaccin om det behövs ett speciellt vaccin mot omikron som är anpassat.
Det får bli sista svaret för den här gången. Tack så mycket, Anna Bratt, medicinreporter på Dagens Nyheters vetenskapsredaktion.
Tack.
Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Och kom ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar, så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmulakai. Ljudtekniker Patrik Miesenberger, teknik Oliver Bergman på Bauer Media och jag heter Ylke Holago.
Podplay.